Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby.
Och jag heter Konstantin Ekström.
Och jag heter Rickard Lautman.
Härligt att ha dig tillbaka, Rickard. Ja, efter 99 avsnitt, eller vad är det?
Ja, precis.
Nummer 2 var du med på.
Ja, senast. Nummer 1 och 2. Så till att vara med på bilden också när vi fotade
första gången. Ja. Vår ständiga frontman här.
Ja,
precis.
Ja. Frontmannen längst bak, kan man säga.
Ja, exakt. Det känns ju väldigt bra att vara här liksom på avsnitt 101. Det är liksom lite grann som att man lite dagen efter så här. Man kan ha tagit lite lustigt.
Ja. Men du är mer reguljärt nu, kan man säga. I alla
ja,
fall.
Precis. Så vi siktar på 201 nästa gång.
Idag kanske du, kära lyssnare, hör lite bakgrundssurr. Och det beror på att vi spelar in, kanske nästan så att det börjar bli en tradition nu, andra året i rad, att vi spelar in på Data Innovation Summit i Kista-mässan.
Och det börjar nästan bli en liten trend nu att vi är lite on tour, att vi inte spelar in i vår vanliga studio, utan att vi är ute i verkligheten.
Precis, det har varit Irland, det har varit
och Haymarket på datadagen.
Just det.
Flygande cirkus, kan man säga.
Många tillfällen. Och det är väldigt kul att vara här och titta på alla som ställer ut. Och det är ju enormt vad stor den här Data Innovation Summit har blivit.
Ja, vad är det? 3 500-4 000 på människor som är här på 2 dagar.
Mm. Ja, när vi var här första gången tror jag att det var mer än bara 100.
Mm. Och det är så många bolag som är här och ställer ut och visar upp sina produkter. Jag tycker man ser väldigt många så här, som jobbar inom det här med att hjälpa till att sköta metadata kring dataprodukter. Och data governance-bitar, datakvalitet. Det är många nya bolag inom det. Men det är ju även många bolag inom analys och på olika sätt också. Och alla de stora bolagen är här, får man säga.
Men det är ju väldigt tydligt AI-fokus på hela mässan om man tittar på alla de föredragen som är här och de titlarna som är på dem. Då.
Ja, jag tror att nästan inte någon som inte har AI i sin slogan på något sätt. Man ser.
Nej, det är sant. Det är sant. Nej, vi har Microsoft är här. Vi har Snowflake. Vi har Databricks. Vi har Google är här. Click.
Precis.
Det går nästan inte att räkna upp alla. Det är många.
Det är väldigt många bolag. Mm.
Och många man aldrig knappt hört talas om.
Mm.
Även i branschen.
Men det var inte det. Nu har vi pratat lite om det, men nu får vi väl köra på med våra 3 omvärldsbevakningsartiklar.
Ja.
Och vi har kommit överens om att jag kommer börja här. Och då har vi en artikel vi faktiskt har nämnt lite för något avsnitt sen som jag tänkte köra. Och det var Konstantin, du som
jag googlade upp den där mitt under inspelningen. Ja. Jag tror det var första sökresultatet där den
precis,
gången.
Precis, vi var lite inne och pratade om Data Cleanroom. Och då hade vi en artikel med rubriken WTF is a Data Cleanroom.
Jag tror var lyssnare klarar av den censuren ändå utan det, Gustav.
Ja. Och det här är lite äldre, 23 mars från 2023. Och det är från en sida som heter digiday.com. Men lite inriktad åt media och marknadsföring. Det kan man ha i huvudet då när vi går vidare här. Annonsörer måste kunna undersöka hur bra sina annonser går i olika kanaler på en så detaljerad nivå som möjligt. Framförallt för att kunna göra attribution-beräkning, säger de här i Digiday. Det vill säga att kunna beräkna varje annonskampanjs bidragande effekt till en försäljning. Företag som Google, Facebook och Amazon delar inte detaljdata med sina annonsörer. De som alltså använder de här Google, Facebook och Amazon har ju de här annonsmarknadsplatserna. Men de delar inte detaljdata med de som annonserar på de här hemsidorna. utan man får bara tillgång till olika aggregeringar. För att dessa aggregeringar av beteenden ska bli så beskrivande som möjligt för annonsörer får denna en möjlighet att tillsätta sin detaljdata, kundregister och så vidare, för att kunna analysera datat så nära som möjligt men ändå endast hålla i sin egna detaljdata. Utöver attributionsanalys är en viktig punkt som man vill kunna undersöka är hur mycket man når samma personer över flera kanaler också. Hur många har man nått om man når 10 personer på Facebook, 10 personer på Google Ads? Är det 20? Eller är det 15? Eller är det bara 10 egentligen? Så det är två olika då business case här då. Attribution och egentligen hur mycket redundans har du i din marknadsföring. Victor Wong här citeras, CEO på Thunder Experience Cloud. När du lägger till fler kanaler som annonsör så blir det svårt att förstå effektivitet och attribution. Det är även svårare för annonsörer att förstå hur deras investeringar i media går. Och om de träffar den tilltänkta konsumenterna, säger han. Och de konstaterar att data clean rooms är inte nytt. Det har funnits länge och Facebook har till exempel då erbjudit det länge bland sina större kunder. Och då handlar det alltså just det här att man tillför sin egen då kundregister till Facebook. Men dessa extra tjänster har varit relativt dyra. Och vad gör att data clean rooms blir så viktigt då? Och då ger de ett par punkter här. GDPR i Europa. Man vill inte åka på en Cambridge Analytica fopa-situation, säger de. Cambridge Analytica som hamnade under luppen när de hade hjälpt Trump att vinna valet. Och sen så visade det sig att det fanns lite oegentligheter hur de, vilken data de hade utnyttjat för det här då. För annonsplattformarna så innebär det också att man säkrar att man kan uppfylla optimalt antal segment och inte förlorar annonsintäkter för något specifikt segment som blir lättare att nå från en annan plattform. Så man optimerar pengar för att få uppmärksamhet då. Ja, varför har utvecklingen gått långsamt då i nyttjande av data clean rooms, frågar de sig också det här då. Det har varit relativt dyrt. De stora annonsplattformarna har hela tiden två stycken motstridiga krafter här. De vill dela data med sina kunder för att de ska kunna göra så bra annonsering som möjligt. Men samtidigt så vill de kontrollera data, då är det datat de tjänar så mycket pengar på. Man vill inte lämna ut det för mycket. Data clean rooms hamnar mitt i denna intressekonflikt, säger de här då. Det saknas, och ett skäl då varför också som det blir rätt krångligt med de här data clean rooms är att det saknas ett standardiserat språk kring annonsgrupperingar och segment. Varför det är svårt att nyttja datat för många annonsörer. Så man har sin egen gruppering internt, 15-24-åringar och så är det 20-29-åringar kanske i när man går upp i sin data clean room, och då måste man kunna hantera det här på något sätt, och det finns ingen standardiserat sätt då att hantera. De pratar om några andra hinder här också. Man vill kanske inte föra över sin egna data in i en liksom i en annan plattforms dataplattform oavsett, och då liksom är att man åker på en del risker då, för det gäller ju att det görs på rätt sätt då. De konstaterar här också att ibland sker den här integreringen av data in i data clean rooms manuellt från verksamheten, vilket ökar de här riskerna också. Och även arbetet då blir väldigt krångligt då att hålla det här uppdaterat då när man gör för sig själv. Så det här är lite längre. Nu har vi väl klätt på det här med data clean room ganska rejält skulle jag säga. Men det är också en specifik tillämpning som tas upp här. Det är nog en väldigt stor tillämpning, men det är ju inte den enda. Och jag konstaterar att bland annat så bland de här när man googlar på Data Cleanroom så dyker ju både Databricks och Snowflake dyker upp som att de marknadsför sig att de har lösningar för Data Cleanrooms. Och det är kanske också en tendens att det inte bara är de stora annonsplattformarna som erbjuder det här tjänster för det här, utan det är flera organisationer som behöver ha den här möjligheten att kunna dela data men inte dela detaljdatat, och då kräver att man låter sin datakonsument föra upp data så att de kan liksom bearbeta den här datat. Mm.
Men förstod jag det lite rätt när man kompletterar med sin egen data, att det blir lite gärna blackbox, att man skickar in en blackbox och så kommer det ut?
Nej, jag tror du har nog möjlighet att liksom, du får en liten analysdatabas i stort sett.
Ja, just det. Och den använder man för att komplettera med sin
egen data.
Och så
joinar du liksom mot...
Jag förstod det som att man skickar in sin egen data på lägsta nivå, sen skedde några lite magiska joiner och så kom det ut aggregerat
liten,
där igen.
Baltasar-motor.
Ja, men ungefär lite sådär.
En liten dryck.
Ja, det var ungefär lite så jag såg framför mig. Men då är det egentligen bara att du får ett aggregerat datasätt och sen kan använda din data aggregerat
precis,
på samma sätt, joinar det, och sen så kan du
bearbeta din egna data. Den har du i detaljnivå, så kan du bearbeta den på de olika sätten som du behöver för att...
Och klä på den.
Ja. Mm.
Vad är det som... clean room, vad betyder det i sammanhanget egentligen, att det är inte detaljdata, eller att det är säkert
att du har rensat data helt enkelt, antar jag, för att göra det mer rent och inte städat bort det som är känsligt kanske.
Ja, jag vet inte om det är kan det vara någon referens till labbmiljöer, att man har clean rooms eller något sånt där, jag vet inte. Det missar den här artikeln i alla fall.
Ja, jag tänker lite grann på även för 15-20 år sedan, så jobbade vi med att få ut lite liknande, fast i en annan bransch då. Att man i fastighetsbranschen ville se jämförbara marknadshyror till exempel. Att man då kunde bjuda på sina egna hyror i snitt och skicka upp aggregerat, så att sen få tillbaka då och kunna jämföra sina siffror med, helt enkelt.
Jag håller nästan ännu lite närmare, Rickard, så du verkligen hörs bra. Det är så...
Okay. Ja, det är mycket ovan här i mickhantering.
Ja, kan vi det här med data clean rooms nu?
Jag tror vi har förstått hur det funkar i alla fall.
Ja, precis. Vi går vidare då.
Ja, då är Lotta på mig här.
Ja.
Och... jag satt ju som vanligt och liksom googlade runt lite grann på och försöka hitta någonting bra man kan ta upp. Så att det är liksom ett tag så stod jag valde mellan en av generativ AI och stridsflyg och en annan och tjädrare. Men det blev ingen av dessa. Så istället tänkte jag återbesöka ett kärt gammalt ämne som jag tog upp. Jag tror det var alltså antingen från drygt år sedan, eller det var precis i början av poddens historia här. Vektordatabaser. Och när man scrollar lite grann i flödet här nu så ser jag liksom ett ökat fokus på just vektordatabaser. Och det ser ut gärna som det är många nya startups och det är liksom en allmän bass kring vektordatabaser. Och det verkar inte som om jag hallucinerar det här fullständigt. På TechCrunch så kom jag över en artikel med titeln Why vector databases are having a moment in the AI hype cycle peak. Men först, vad är då en vektordatabas? Ja, jag ska försöka påge någon kortfattad, enkel förklaring om det här. Och det är ändå så att vektordatabaser, de omvandlar och lagrar text, dokument, bilder och annan typ av data eller objekt till numeriska representationer som då fångar innebörden och relationerna mellan de olika datapunkterna. Så det här kan innebära att man lagrar hundratals eller tusentals olika dimensioner av samma objekt. Tänk dig att man kanske har ett bord. Bordet har liksom lite dimensioner, det har färg, det har densitet. Det finns massa olika sätt att beskriva det här bordet vi har framför oss här. Och alla de attributen kan man då omfandla till numeriska representationer och sen lagra det i en databas. Och det är också någonting man ibland kallar högdimensionell data. Och det är kort och gott när du har egentligen fler dimensioner eller fler beskrivande attribut än du har observationer. Och det här, det är ju då perfekt för maskininlärning eftersom databasen också lagrar data rumsligt. Det vill säga distansen mellan olika objekt, vilket gör det mycket lättare att hitta likheter. Så är det här bordet lik den där stolen? Ja, enligt vissa dimensioner kanske det är samma färg, så där, men enligt andra dimensioner så är det inte det. Så. Och vektordatabaser, ja, de blir särskilt användbara för LLMs eftersom de möjliggör för AI-chatbotter att bättre förstå sammanhanget i en konversation genom att analysera tidigare konversationer. Och en vektorbaserad sökning, den är också användbar för alla typer av realtidsapplikationer som innehållsrekommendationer i sociala nätverk eller e-handelsappar eftersom man kan titta på vad användarna har sökt eller tittat på förut. Så att det kan vara liksom, är man in på YouTube, ser en video om blå katter, eller vita då kan vi säga, det finns inga blå katter. Så då helt plötsligt poppar upp massa andra bilder på vita katter, eller så gör man en flavor att det är svarta katter, men likheten är att det är katter du tittar på.
Kan det vara en vit gardin också då? Eller?
Det skulle det
kunna. Men inte en blå gardin eftersom det var vita katter. Alltså.
Ja, en sån här spräcklig sak. men vektorbaserad sökning, det kan ju också då bidra till att minska hallucinationer i tillämpning av stora språkmodeller. Genom att man då tillhandahåller ytterligare information som kanske inte finns tillgänglig i den ursprungliga träningsdatamängden. Värt att nämna är att det går ju alldeles utmärkt att utveckla AI och ML-applikationer utan att använda de här likhetssökningen då bland vektorer. Men i de fallen så krävs det då mer omträning och mer finjustering för att det ska bli en bättre modell. Så att man kan ju säga att det blir liksom lite mer ekonomiskt att använda vektordatabaser för man får mer sammanhang kring de sökningarna man gör och hur den hittar vad den ska plocka fram. Det finns två vanliga typer av vektordatabasimplementeringar som jag hittade här. Och den ena är då faktiskt från Microsofts hemsida här, och då kallar de den ren vektordatabas. Och den andra är integrerad vektordatabas i en NoSQL eller relationell databas. Och en ren vektordatabas, den är utformad för att effektivt lagra och hantera vektorinbäddningar tillsammans med en liten mängd metadata. Och den då är separat från datakällan då. Å andra sidan så har vi en vektordatabas som är integrerad i en NoSQL, alltså typ dokumentdatabas eller sådär. Eller en relationell databas då. Och här är väl så här MongoDB och CosmosDB eller en sån här typisk dokumentdatabas där man kan använda då. När man hakar på de här funktionaliteten för likhetssökningarna. Men liksom spaningen här då. Det ser ut som det liksom poppar upp massa grejer hela tiden här nu. Det är lite grann det man ser på marknaden. Det är att en uppsjö av nya aktörer kommer upp som är då specialiserade på just vektorsökningar. Jag vill inte påstå att det är rena vektordatabas, men i alla fall en flavor på det. För det som huvudsyftet är att det ska vara en vektordatabas från första början. Och senast som jag talade om vektordatabaser så var det bolaget Silice med deras databas Milvus som tog in $60 miljoner under 2022. Och från förra året här under 2023 så nämnde de bolag som Vespa, Viviate, Pinecone och Chroma som då tillsammans tog in $200 miljoner.
Eller Klondike här.
Ja, men det verkar lite grann så. Men jag vet inte, liksom i AI-bransch, AI-bubblan så är det små pengar i sammanhanget. Ja. Då, även om det är ganska mycket pengar för liksom startup och så. Men samtidigt så ser man då också etablerade spelare som satsar allt mer på att lägga till funktionalitet och smarta funktioner för vektorsök. Och här nämner de i artikeln liksom både Microsoft genom Cosmos DB och AI Search och AWS som gör detta. Och som avslutning här så gör de en liten jämförelse, eller gör en analogi mellan utvecklingen och appliceringen av vektordatabaser med vad som hände med JSON här för ja, men ungefär ett decennium sedan. För att då var det så här, när webbapplikationer blev vanligare och utvecklare behövde ett språkoberoende dataformat som var lätt för människor att läsa och skriva. Och då fallet så då ut framträdde då en ny databasklass i form av dokumentdatabaser som ja, med MongoDB och CosmosDB. Men sen kom ju det att de befintliga relationsdatabaserna, de introducerade ju stöd för JSON sen. Och det har ju liksom verkligen rullat på med i flera olika applikationer här. Och precis samma sak tror de kommer hända med vektordatabaser. Det är något vi kommer få se i alla plattformar. Mm.
Det kommer bli bara databas.
Det är bara databas.
Ja.
Alltså jag måste ju säga att jag tycker att det när du visade den här artikeln att det är fortfarande lite svårt att förstå vad det egentligen hur det funkar.
Ja.
Din representation av bordet här. Men sparas den då liksom i alla dess former eller?
Ja, det blir någon form av liksom, jag vet inte, man kanske får göra något urval vilka dimensioner, men om du lägger in en bild så man då har liksom färger, då former, då konturer, då har liksom alla möjliga sätt du kan beskriva den här bilden på.
Ja, ja, mäktigt.
Mm.
Ja, och det kan vi göra för texter också. Då får du ju spara ner, analysera vilka ord som nämns och sånt där. Och, liksom, och vilka dimensioner som de orden tillhör. Och
ja.
Semantik i liksom, i meningar och allt möjligt sånt där kan ju bli dimensioner i den här vektorn, kan man säga.
Mm.
Och sen kan den också koppla ihop det här på ett eget sätt så att den vet vad som ligger nära varandra.
Ja, men det gäller väl att i slutändan så blir det väl ett fält kan ju vara katt, ett eller noll liksom, eller något sånt där.
Ja.
Av alla de här 100 000 liksom vektorerna.
Ja, men man kan tänka så här,
ett katt, ett eller noll liksom.
Ja, eller så här, svart katt
ja.
Är 1 1 0 0 0, medans vit katt är 1 1 0 1. Och då kan det vara så här liksom som ett vitt bord. Det har liksom en ja. Det är liksom, det skiljer bara en etta och nolla, så att de är lika varandra för att det är samma färg. Men å andra sidan är de olika, medan en annan vit katt har liksom ja. Precis samma struktur. Och då ligger de, då blir de liksom 1-1 matchning och då har du ju funnit närheten där, så att säga, sitter, till katten.
Sitter alla lyssnare här och beräknar de euklidiska avstånden mellan de här posterna som Konstantin räknar upp. Ja, men det är ju spännande att se hur det utvecklas. Vi får väl se. Det här är väl också väldigt mycket grunden till bara den här, vi har pratat lite om RAG-tekniken.
Mm. Den har vi pratat om på scenen här idag på Innovation Summit.
Att du behöver, när du ska chatta med ditt data, så det är inte att du har läst in allting och lärt modellen utav ditt data, utan du lägger datat i en, egentligen det är ju en vektordatabas där du har liksom där du indexerat allt ditt textmaterial eller bildmaterial, och så hämtar den de 10 viktigaste dokumenten givet din fråga.
Mm.
Och så tar den och analyserar dem. Så man förstår ju att då blir ju vektordatabasen blir ju en viktig komponent här. Det är den som gör materialet sökbart.
Mm. Ja.
Tror ni att det här är någonting man som data engineer kommer behöva lära sig, eller kommer det här vara något som är
alltså man
under huven liksom?
Man borde ju kanske kunna förvänta sig att det kommer bli någonting som blir ganska enkelt, så du liksom den. Du kanske liksom, det kommer, jag tror det kommer finnas bra stöd från produktbolagen för att liksom enkelt läsa in och vektorisera din objekt.
Ja.
Skulle jag gissa.
Det låter rimligt.
Mm. Ja, det blir kanske att man pratar om det som indexering eller
ja, men ungefär.
Eller så att man gör sökbart eller något sånt.
Mm.
Det borde ju vara så pass enkelt så att man inte behöver sätta sig in i alla vektorer så att säga. Förhoppningsvis. Det blir tungt. Är vi redo att gå vidare här? För du, Rickard, du har ju varit i en paneldebatt.
Ja, precis. Det kanske vi liksom går från ganska komplicerat till lite mer lätt smält.
Ja, nu kommer du dragas med forskningsartiklar här, så jag vet inte riktigt om det är mer lätt smält än vad vi har dragit upp här idag.
Nej, precis. Det här är en forskningsrapport som har släppts från Institutet för näringslivsforskning då, som jag fick vara äran då att vara med och debattera. Det är Malin Gardberg som har framförallt tillsammans med några till då, varit med på den här. Och det handlar om hur påverkar generativ AI vårt näringsliv. Så det från detaljer så tar vi de stora svepande dragen här nu då. Så det var lite spännande då. Och man kan ju säga det att i sammanfattningsvis då så har ju det ju exploderat med en ökning med användningen av just generativ AI. Och alla, de flesta drabbade har sett det på något sätt då. Och här har man då delat upp det här i två delar. Det ena är generativ AI och mer traditionell AI. Men också, man har också tittat lite grann på robotiseringen. Så det är de tre dimensionerna då som man har liksom kikat på. Då. Man kan, det de har kommit fram till bland annat är ju att 80% av jobben kommer se en tiondel av sina arbetsuppgifter påverkade. Det kommer ju drabba nästan alla. Mm. Eller det drabbar nästan alla, ska jag säga. Inte kommer, utan det är nu här och nu då.
Är det minst tiondel eller är det medel?
Ja, det är någon snitt, ett medel då. Mm. Sen är vissa delar kommer drabbas ännu mer då, såklart.
Mm.
Men i snitt då, av de här genomsnittet då.
Men det är 20% som går liksom home free här utan att det påverkar?
Ja, det kan man säga. Ungefär 20% som är än så länge klara till då.
Mm.
Vi kommer tillbaka till det, tror jag, lite grann. Mm. Vilka branscher så här som påverkas. Men man kan också se att det finns effektivitetsvinster på mellan 14-40% här, säger de.
Mm.
Så det finns ju mycket pengar att tjäna och spara också för bolagen och göra dem mer konkurrenskraftiga då. Så att det den här tittade på egentligen är hur exponerat är svenska näringslivet mot generativ AI och hur långt har vi kommit i Sverige? Och lite grann hur det påverkar jobben då. Så jag tänkte gå igenom det lite grann här nu då.
Ja, spännande.
Ja, härligt. Men vi börjar med lite olika... Det finns ju... man kan ju titta på hur hänger ihop här nu då. Det första är ju hur utbildningsnivån påverkar hur mycket man är exponerad mot den här typen av... och det som är tydligt är ju att det ökar med ju längre utbildning man har, så är man mer exponerad. Så att kortare utbildningsnivå så är man mindre exponerad. Och så det här drabbar, så att säga, eller gynnar eller drabbar de mer högutbildade då.
Mm. Det är nästan ett linjärt diagram här som visar, ja, för varje år så blir du mer... påverkad av gen AI.
Precis.
Och AI.
Och det är precis, det gäller egentligen också traditionell AI. Mm. Men det är mer ökande, kan man säga, med just generativ AI. Mm.
Vad är graden då? För de kortast utbildning, då är det,
ja, det ligger
20%.
Ja, precis. Upp till kanske 70 då.
Och gör man på forskarutbildning så är det uppåt 60.
Ja,
lite drygt
60-70% då.
Mm.
Så ju kunskapsintensivare man arbetar, ju mer...
Ja, precis. Så det är ju ganska logiskt på något sätt. Men motsatt då har man ju kring robotiseringen då. Där påverkar ju de med kortast utbildning, ska man säga. Också ganska... Det är ju mer så att säga...
Just det.
Automatiserade uppgifter då.
Då är det i stort sett en linjärt åt andra hållet.
Precis, den går precis tvärsom.
Ja.
Och egentligen från 70% till ner till 30 då. Ja. Det är skalan, kan man säga.
Och robotisering här, det är alltså att du har någon robot som liksom kan hjälpa dig i arbetet.
Ja, på något sätt som gör
ett fysiskt moment.
Ja, precis. Oftast. Men det kan också vara att att man spelar in, att man gör på samma sätt, att man läser av. Man pratar mycket om robotisering och ekonomihantering till exempel. Mm. Så det finns överallt, inte bara behöver inte bara vara en fysisk robot, utan det kan också vara en, någon typ av inspelning av ett färdigt mönster. Kan man säga. Men sen om man tittar lite grann då på inkomst i förhållande till inkomst också då, och så är det också så att det här drabbar den robotiseringen, kan man säga, det följer samma mönster, att robotiseringen sjunker i samband med din, hur mycket pengar man tjänar helt enkelt som individ, medan den generativa AI:n påverkar de mest högavlönade personerna. Så det här är det, och den växer exponentiellt med det helt enkelt. Att det är också, så det är lite grann hur det påverkar på individnivå då. Sen har man ju aggregerat upp där. De kan ju också då, man har tittat då på hur, vilka företag de här personerna jobbar på. Och då kan man dra slutsatser då kring hur, vilka företag som blir drabbade och på vilket sätt då. Och då har vi till exempel då, kan man se att dels att vi har den generativa AI:n är ökar med användandet, ökar med storleken på företaget, medan robotisering faktiskt minskar i per person i alla fall.
Så små företag påverkar robotisering mer.
Ja, precis.
Och stora företag påverkas mer av AI och generativ AI.
Ja, precis. Så det, den är lite spännande. Och så.
Finns det någon effekt att stora företag redan har en del robotisering då? Kan det vara något,
ja, det var en av förklaringarna som hon hade som förklaringsmodell, att de har redan har kommit en bit i den här vägen. Så att det kommer inte påverka mer, utan de har standardiserat ganska mycket redan.
Ja, så det här är liksom egentligen att de små företagen kommer efter och liksom...
Ja, och kommer i kapp,
ja,
kan man säga.
Ja, i kapp lite grann. Ja, vad spännande.
Sen har man också tittat lite grann på företagens produktivitet och hur... hur produktiva de är, och där ser man också att de som förädlar mycket drar iväg också exponentiellt på just AI, och speciellt då generativ AI.
Så hur, det är de, hur mäter man produktivitet här? Är det,
det är
resultat
typ av
eller
förädlingsvärde som man tittar?
Ja. Moms som man betalar in.
Ja.
Ja.
Jag gissar att det är, jag ska inte gissa för mycket vad det baserar sig på faktiskt. Ja. Exakt. Det får man nästan kolla lite mer detaljerat i deras i rapporten som finns och lyssna på vad. Så jag har inget bra svar på riktigt på den. Exakt hur den beräknas då. Men det som är, det är som sagt väldigt tydligt att det här drabbar de högutbildade anställda då. På samma i större grad då än den traditionella AI. Jag tänker lite grann att de här traditionella AI, så har vi både det som optimerar varje process, alltså som, men vi har också de här explorativa där man vill ha bättre insikter. Det har ju också påverkat de högavlönade även tidigare, så att det finns en koppling där med då. Ja. Medan den generativa är ju mer att liksom få mer ja, men göra mer insikter och göra få saker gjorda helt enkelt.
Ja.
Och om man tar som tittar på vilka typer av bolag då som är påverkade mycket av det här, så är det ju framförallt då IT-bolag, men det är finans och försäkring, IT-bolag och media. Det är offentlig förvaltning och lite ekonomi och juridik som man ser är, kommer påverkas mycket av.
Det är de starkaste som det påverkar.
Ja, precis. Så de som det påverkar minst då enligt det här, så är det ju bygg, mineralutvinning, transport och jordbruk.
Men det är ungefär de vi brukar se i såna här sammanställningar.
Det stämmer ganska bra med de här Goldman Sachs också. Där bygg har ju hamnat verkligen på den här platsen där det inte påverkas mycket. Och
Men där kan man säga att den traditionella AI påverkar nog ganska, dock de har kommit en bit påverka dem. Där finns det möjligheter. Då, så, eller,
Men det är svårt för en AI att byta avlopp.
Ja, än så länge.
Än så länge. Ja.
Tillsammans med robotiseringen kanske. Men tittar man lite grann på vart i Sverige det här sker då, så är den traditionella AI-exponeringen väldigt, det är runt storstäderna, men det är väldigt jämnt i landet. Så att, det är ju många av våra industrier som har kommit långt också, eller lika långt som, som det är i alla fall en väldigt jämn spridning då. Medan den här generativa AI är ju väldigt storstadscentrerad.
Där i Stockholms delen är ju mörkröd här på den här kartan som du har.
Precis. Även Göteborg och Malmöregionen är, är påverkad. Och norra Norrland är nästan ingenting. Och det rimmar väl ganska bra med att det är mycket tjänstemän och tjänstebolag i de här storstadsregionerna helt enkelt. Och det är där det påverkar först.
Det är lite roligt här. De har ju en uppdelning här. AI-exponering och generativ AI-exponering. AI-exponeringen är väldigt jämnt i hela landet. Men det är en liten mörkare punkt där. Blekinge.
Ja.
Hur kommer det sig?
Ja, det är...
Vad är det de gör?
De som har spelat rödvin, tror jag.
Ja.
Det är en bra fråga faktiskt. Varför just där?
Men det är ganska kul här också när man tittar på exponeringen versus vad nya AI-jobben finns. Att om det är väldigt koncentration kring storstadsregionerna, så ändå jobben är ganska finfördelade, jämnt fördelade över landet, förutom är det Jämtland där eller vad?
Ja, jag tror att precis.
Kommer inte ett enda nytt jobb.
Jag tror att den här nya AI-jobben som kommer, så slår de ihop alla typer av, man söker inte specifikt runt generativ AI, så det är därför den blir mer utspridd då, så att den det uppkommer i hela landet då, kan man säga.
Det går ändå en linje där Stockholm och söderut skär liksom. Det är den södra delen av Sverige som är lite mörkare ändå, va?
Ja, det kan man
nog allting
säga.
Norr om är lite mindre.
Ja, det är precis. Ja, det är spännande. Rapporter och sådär.
Men är... Jag blir lite nyfiken på, för att robotiseringen och AI, det var liksom som lite motvikter på något sätt. Jag bara satt och funderade på liksom, samverkar de någon gång på något sätt och skapa någon form av...
Ja, det är ju spännande att se om det kommer bli så framöver, att det går ihop.
Ja.
Att man ser andra siffror, andra kurvor, om man för samman dem.
Forskarna får liksom hjälp att skriva forskningsrapport, men de får inte hjälp att fylla sina små petriskålar med såna här små bakterieodlingar och sånt där. Det får de fortfarande göra själva, kan
man
säga.
Ja, än så länge, precis. Ja. Vi får se om de lyckas bygga sådana robotar som får ihop det helt enkelt.
Ja.
Men i övrigt så pratades man ju ganska mycket på den här kanske skillnaden mellan offentliga och privata sektorn här då, och just att hur man får igång. Det kommer bli väldigt viktigt för den offentliga sektorn att anamma det här, för att helt enkelt kunna hinna med. Man har otroligt mycket man ska kunna göra på lite pengar och lite tid. Så där finns ju en utmaning och möjlighet här nu då. Helt klart. Precis. Och generellt skulle vi säga att det var man är ganska positiv ändå i rapporten. Många har ju tryckt på om AI som hot eller möjlighet, men jag tyckte att det var generellt sett, så ser de flesta det som en, i det här forumet i alla fall, som en möjlighet, och just att se hur så att vi kan komma framåt helt enkelt.
Men du var inbjuden att vara en panelhöna här, vad säger man?
Ja, precis.
Var med och diskutera den här på ett seminarium.
Precis.
Vad var det för något seminarium som du var?
Ja, det var ju när de helt enkelt släppte den här forskningsrapporten då, så gick hon igenom den och jag fick vara representant för näringslivet. Och så hade de lite representanter för det offentliga och även då lite från en drabbad grupp kan man säga. En PR-byrå som ser möjligheter här att kunna göra, bli mer definitivt påverkad av den generativa AI:n.
Vad var känslan då på seminariet? Vad var det som man, vad diskuterade ni?
Det var väl en del funderingar kring om vi behöver om vi kommer vi förlora våra jobb
den stora frågan.
Hittills har det drabbat de lågavlönade, men kommer även nu vi de högavlönade också drabbas då. Men känslan var väl ändå att man kommer nog kunna göra mer helt enkelt av sin tid. Jag tror att många känner av sig att man inte hinner med att göra det man skulle vilja göra, eller det här liksom viktiga jobbet, att man drängs av annat helt enkelt.
Är det vanligare att man har liksom för mycket att göra än att man precis har lagom mycket att göra? Så att det är liksom det är egentligen inget problem.
Nej.
Utan det är bara att folk kan göra allting snabbare och hinna med allting.
Precis. Däremot är det många, vissa speciella branscher som kommer specifikt att just drabbas såklart. Jag tänker på, det har varit mycket uppe nu med kundtjänst.
Just det.
Det finns stora möjligheter och så. Men,
ja, sen var det ett inslag på nyheterna för ett par veckor sedan om något modemagasin som var helt genererat med AI. Det var ändå så ett tryckt format. Men de hade inga modeller eller liksom unga klädkollektioner heller uppsydda, utan allt var bara gjort med generativ AI. Sen så var det jättemycket jobb och liksom fine-tune allting och liksom skapa någonting. Men det var ingen fotografering någonsin. Utan bara
vad ska modellerna göra nu då? Alla fotomodeller är alltså arbetslösa framåt.
Ja, det finns ju en risk.
I alla fall, de
kommer inte få jobb för den tidningen. Nej, i alla fall.
De får bli dataingenjörer istället, kanske.
Ja.
Ja, precis. Nej, men jag tänker att man måste ju också tillföra, det måste finnas någon som tillför nytt in i den här i världen. Alltså om vi låter bara den generativa AI-jobban jobba och skapa innehåll, så kommer det bli väldigt smalt. Mm. Så vi måste ju tillföra kreativitet.
Men det är väl någonting man har sett också i undersökningen, att den liksom den individuella individuella idégenereringen, den går upp. Men den kollektiva idégenereringen, den liksom, den går ner lite grann om alla använder AI, för att det blir ganska lika. Så att jag får 5 förslag istället för att jag kanske kom på 2.
Ja.
Men dina extra 3 är samma som mina andra 4. Så att på det sättet så blir man kanske, det krävs då att det är någonting som kommer med något helt nytt och liksom.
Ja, precis. Ja, men det gäller ju att man inte blir fördummad av det här. Det finns ju mycket en risk.
Ja.
Såklart. Att vi glömmer bort det är lite grann som jag tänkte på det när man kör bil nu för tiden. För när jag lärde mig att köra bil så kunde man vara tvungen att hitta i Stockholm. Det var det första man lärde sig. Det är en kunskap som man har glömt bort att lära sig nu. Mm. Kan man fundera på om det var vettigt eller inte att kunna det.
Men det är ju skönt. Det har man ju utrymme för annat då också.
Kan man lyssna på
lära sig vektordatabaser och sånt där. I huvudet alltså. Annars så fick det inte plats.
Nej, precis.
Jag tror så det var bra.
Mm. Ja, men det var det.
Jag tycker det var intressant. Det fanns könsuppdelning också. De hade ju analyserat det här ur män och kvinnor och deras arbets, var man jobbar någonstans.
Ja, men precis. Det var också en viktig del som jag missade att dra. Men det här drabbar ju då i huvudsak, eller inte i huvudsak, men det drabbar kvinnor mer än män.
Så det var AI och gen AI drabbade, eller liksom mer kvinnliga yrken.
Ja, som, precis.
Kvinnliga kunskapsintensiva yrken.
Ja, då. Ska man säga. Ja, precis.
Medans män drabbades mer av
traditionell AI och
robotisering.
Ja. Det finns ju nog både hot och möjligheter då, helt enkelt.
Nej, lite kul att se den uppdelningen också. För den vet jag inte om vi har sett. Den var nog inte med i de här tidigare studierna vi har tittat på.
Nej.
Mm. Goldman Sachs och sådär har inte haft med det. Annars
ja, de har ju mer att fokusera på bransch. Har ju varit mer.
Ja, branscherna. Och det hade de ju här också.
Ja.
Kring det här med branscher. Och det, man kan ju dra en koppling där också. Men det är ju väldigt intressant att se en aggregerad form på det också.
Mm.
Tycker jag.
Mm. Ja, verkligen.
Ja, var det på något annat som det här skilde sig då om man jämför med den internationella studierna?
Nej, alltså inte. Det här baserades ju väldigt mycket på amerikansk forskning. Och det mycket korrelerade väldigt väl där då.
Mm.
När jag pratade med dem efteråt och sådär kring det. Så att, det stämde väldigt överens. Med internationell forskning som de menade i alla fall.
Ja, men det är ändå kul att se den här geografiska uppdelningen också på Sverige. För den har de ju inte i de amerikanska. Så det blir ändå en tillämpning
ja,
på en svensk situation då också.
Mm. Mm. Jag tycker också det är kul att de ändå är så pass snabba på bollen här. Alltså det är ju ändå, en generativ AI har ju inte funnits så länge. Så att man får ihop en så pass bra studie ändå på så stor produktion är ju bra.
Den här GPT-1, den kommer typ 2018 eller något sånt där. Tror jag. Ja, jag vet inte, de var väl kanske inte först, men av det vi känner idag på så blev chatt GPT där med 3,5. Så tror jag den första versionen var 2018. Då får gärna någon lyssnare skicka in och rätta mig här efteråt. Jag ska gärna googla efteråt. Men,
ja, man känner sig nu är vi ute på djupt vatten kanske. Ja,
tunn is.
Ja. Men vad var den största slutsatsen då som du tycker att man drog på den här efter seminariet?
Det är väl... just att jag tror inte man ska vara för... Man ska nog inte se det som ett hot mot jobben, utan det är bara en förändring, tror jag. Och en förändring uppfattas ju alltid, eller ofta som i början, som ett hot tills man förstår den. En annan insikt var väl att de menade på att Sverige ligger, alltså igen, vi är ganska väl förberedda för AI, vi har kommit långt i digitaliseringsfrågor, mycket affärsprocesser är digitaliserade, men vi har ligger lite efter just användningen av AI jämfört med resten av Europa, men jag tror att vi ligger längre fram i digitaliseringen, så att jag tror att vi har en väldigt potential då. Och jag tror inte det kommer leda specifikt till väldigt mycket mindre jobb på, liksom, på makronivå, utan det är nog kanske snarare tvärtom, att vi kanske kan hämta hem jobb som görs på annan i andra länder.
Just det. Mm.
Så att, det var väl en sammanfattning kanske.
Ja.
Men jag vet att när IDC gjorde sin senaste studie, då tog ju de och drog liknelsen här kring traktorns införande. Det nämndes inga traktorer här. Jag vill bara undersöka det innan vi...
Nej, det var inga traktorer. Men jag hade faktiskt med mig någon... Jag tänkte, det är ju lätt att tänka på liksom hur det har gått för bönderna.
Ja.
På 1800-talet så jobbade ju...
99% liksom.
Som bönder. Men vi jobbar ju fortfarande... Vi har aldrig jobbat så mycket som vi gör idag heller. Mm. Om man ser till hela befolkningen då.
Mm.
Så att... ja. Men nej, inga... Det är inga traktorer med. Men man kan ju fundera på den också. Om vi har vi förlorat den? Det är inte så många som kan skörda och så en åker idag.
Mm.
Man kan ju fundera på om vi... det är några som kan det. Det är ju väldigt bra. Behålla den kunskapen. Kanske kommer tillbaka. Och se om vi får äta upp att vi har tappat den förmågan.
Ja, precis. Vi har bara en massa dataingenjörer nu.
Ja, precis. Har ingen aning om man notar potatis längre.
Precis. Så inte redo för zombie-apokalypsen kan man säga.
Nej, precis. Så, tänk på den så kan man ju se det som ett hot kanske.
Ja. Brainstorming workshoppar kan vi hålla, men inte odla några kålrötter.
Precis.
Mm. Ja. Vi får väl fortsätta mingla här på Data Innovation Summit. Jag hoppas att... att vi ses nästa vecka igen.
Ja, det gör vi.
Ja.
Tack så mycket.
Det är kul att vara med.
Tack
mycket. Som 100 avsnitt.
Hej då.
Hej då.
Hej då. Som om idag är en repris av igår. Släpp mig ändå upp, känns som bli i min kropp. Och så en insikt fylld av fasa mig slå. Kylen den är tömd, ja den tanken blev glömd. Jag skulle köpa mig lite frukost igår. Hur ska nu dagen